För drygt 600 år sedan drömdes en dröm om ett enat nordiskt rike, en Kalmarunion, och den som drömde var Margareta, Danmarks, Sveriges och Norges fullmäktiga fru och husbonde, mer känd som drottning Margareta. Och i dagens Vetenskapsradion historia ska vi fördjupa oss i drottning Margaretas dröm. Så heter också den aktuella boken av historikern Erik Pettersson. Välkommen till Vetenskapsradion historia.
Tack så mycket.
Det här är en berättelse som utspelar sig på 1300- och 1400-talen. Varför menar du att den är viktig för oss idag?
Det är så mycket som går tillbaka till den där tiden. Och framförallt tänker jag hela läget i världen nu. Det är bara diskussionen kring till exempel att våra länders i Nordens flygvapen ska gå ihop. Vilket ju man ju gjorde formalisera. Mm. Och lite samma tanke
fanns
var ju
flygvapen då riktigt, men nej.
Nej, men den vanliga armén skulle ju gå ihop och stötta varandra. Så det var ju lite samma, det var ett försvarsförbund mot en orolig omvärld. Så på så sätt så liknar ju situationen rätt mycket. Trots att det har gått 600 år varandra.
Kan vi lära oss rent av saker ifrån drottning Margaretas tid och tankar på Kalmarunionen i vårt eget oroliga tid?
Ja, men jag tänker att det finns lärdomar där av att samarbeta närmare med sådana som har liknande tankar om hur saker och ting ska funka som en själv. Och det var ju någonting som hon inte drog sig för att göra.
Margareta då, vi vet ju vad det verkar ganska lite om henne, framförallt hennes unga år, det skriver de i boken. Och bilden vi har av henne, det har gått så lång tid sedan hon var en så här politisk maktfaktor. Många av de som lyssnar tror jag kanske inte riktigt har hennes CV på näthinnan. Hur skulle du beskriva henne som person?
Ja, när hon först trädde fram i historien så verkar hon direkt ganska så bestämd. Hon är inte rädd för att säga sina egna åsikter. Vi har till exempel ett brev från när hon är bara 17 år gammal, ett av de första som vi har bevarade av henne. Och där ger hon tydliga råd till sin man som är nästan 15 år äldre än vad hon själv är. Mm. Så hon verkar ha haft skinn på näsan där, ganska slitna uttrycket. Men hon verkar ha stått för sin egen åsikt och liksom tänkt att ja, men det här jag tycker och tänker det är förnuftigt och det är någonting som kan göra saker och ting bättre. Så på så sätt så verkar hon ha haft ganska bra självkänsla kan vi väl säga. Mm. Och sen är hon en person som utvecklar sitt politiska agerande och har verkligen en känsla för det. Och hon skapar allianser, nätverk, förstår och knyter viktiga personer till sig. Och det är genomgående genom hela hennes liv. Egentligen så är det det som är hennes nyckeln till att förstå varför hon lyckas och varför andra misslyckas. Mm. Är att hon lyckas knyta de här nyckelfigurerna till sig och till sitt projekt.
Ja, och hur gör hon det då? Precis, för du skriver ju mycket om det. Hon är ju mer en förhandlingsperson än en fältherre. Men hon verkar ju samtidigt då ha beskrivits, beroende på vilket håll man betraktar henne ifrån då, som klok eller slug, förhandlingsskicklig eller att hon var duktig på ränksmideri. Mm. Hon var säkert allt det här.
Ja, och precis som alla såna här lite mer framstående figurer så har hon ju ett väldigt dubbelt eller delat eftermäle. Så är det ju med alla från Napoleon till vem du vill liksom i historien. Och Margareta har ju inte undkommit det heller. Och redan i sin tid så delar hon ju människor som antingen stöttar hennes projekt eller som blir hennes fiender. Men det som hon gör det är att hon lyckas fånga de här personerna som sitter på till exempel gods och gårdar. Och det var ju någonting som var superviktigt att ha kontroll över. För mycket handlar ju om att ha kontrollen över jorden. För det gav makt i slutändan. Och att få in det till kronan och knyta de nyckelpersonerna till sig, det var det som var framgångsfaktorn. Och hon gör det så konsekvent över tid, vilket andra inte gör.
Det här med ränksmideri, det skriver du också om då, hur hon råder sin adoptivson är det väl tror jag, och säkert andra också, och som hon själv, vad jag begriper, praktiserar, att när hon gör såna här avtal, till exempel med stormän på någon gård eller något slott någonstans, så vill hon gärna ha deras försäkringar på pergament, fint sådär med sigill och allting. Däremot hennes motprestation då, det kanske då levereras muntligt. Ska det skrivas så ska det skrivas på vanligt papper och lite slarvigt och sådär. Det är ju, det är smart. Lömskt.
Precis, precis. Och det gör ju att hon hela tiden behåller lite förhandlingsutrymme, för att hon har aldrig gått, de har ju ingenting att sätta mot henne. Däremot har hon någonting att sätta emot dem. Så det är ju en strategi som hon utvecklar och förädlar genom sin karriär.
Mm. Den här berättelsen handlar ju förstås först och främst om en kvinna som då var en av Nordens och kanske Europas mäktigaste politiska personer. Men hur påverkade det här faktumet att hon var kvinna hennes maktutövning?
Det gör på ett sätt att hon får mindre fördomar kring sig, kring vad hon borde vara för någonting. En man hade ju blivit kung och hade haft en viss roll, men nu måste hon skapa sin egen roll. Och det gör ju att, för det finns inget föredöme hon kan bara gå in i. Enda rollen som där kvinnor kunde vara självständigt agerande vid den här tiden var ju som änkor egentligen. Och då oftast i kungliga sammanhang så var de ju oftast bara förmyndare för omyndiga söner. Och man tänkte sig att sen att det var sonen som skulle ta vidare makten. Men Margareta verkar inte ha nöjt sig med det, utan när hennes son Olof blir 15 år och borde ta över makten så behåller hon den istället och fortsätter agera som om ingenting hade hänt.
Men hur funkar det rent konkret då? Hon kommer till ett rum med ett stort förhandlingsbord i och pratar med höga herrar, får man anta, för att alla andra är män runt det här bordet. Hon kommer dit. Hur kan de ha sett på henne?
Alltså, det skulle ju vara jätteintressant om de hade sagt det, men det vet vi väldigt lite om egentligen. Men däremot så anar vi ju från början att ja, men hon verkar ha haft den här förhandlingsbegåvningen med sig, där hon förstår vad alla de här som sitter runt bordet, vad de vill och vad de önskar, och kan erbjuda det till dem och ser till att hon inte går in i mötet. Vi ser också många gånger att hon förhalar möten, framförallt med Hansan, men också med riksråd och stormän överhuvudtaget, tills hon sitter på ett kort som hon kan spela ut. Och kan spela till sin egen fördel. Och som hon kan lägga så att hon får över den här personen som är nyckelfiguren här till sin egen sida.
Och du har ju nämnde nu Hansan, vi pratar stormän. Det här är ju en ganska rörig tid, 1300-talets Skandinavien, Norden, Europa. Om du ska hjälpa oss att förflytta oss då till Margaretas tidevarv, det här europeiska 1300-talet, du citerar till exempel författaren Petrarca som då i sin samtid beskriver det här 1300-talet som "mitt öde är att leva bland växlande och förvirrade stormar". Det verkar vara en väldigt rörig och också våldsam tid.
Mm. Ja, men det var det. Den politiska makten i hela Europa gäller det här. Det är ju inte bara Norden, men i hela Europa drabbades hårt av klimatförändringarna som var. På några korta årtionden i början på 1300-talet så sjönk temperaturen i hela Europa. Och det drabbade ju framförallt norra Europa där odlingssäsongen redan var kort. Och då var man tvungen att försöka få till skördar, men det blev väldigt många år av missväxt helt plötsligt. Så man blev beroende av fiske och det ändrade hela maktstrukturen egentligen i samhället, och det gjorde att kungamakten inte kunde få in skatter. Det danska riket gick det så långt med att det gick under, det försvann, det blev utpantat till tyska grevar helt under en period, under ungefär ett decennium fanns det ingen dansk kung. Och förutom klimatförändringarna så kom ju pesten i mitten på 1300-talet också och slog hårt över hela Europa. Särskilt Norge verkar ha varit väldigt hårt drabbat av det här. Så man tror att upp till 30, kanske lokalt ännu fler procent av befolkningen strök med under några korta år pratar vi om. Det är ju ett slag som ändrar hela samhällsstrukturen.
Och fruktansvärt så, för de som levde, alltså vanliga bönder och vem som helst, och ännu svårare kanske för om man ska styra över sådana riken som drabbas av sådana fruktansvärda farsoter till exempel.
Precis, så hela den norska adeln egentligen går under vid den tiden, och de var ju de viktigaste allierade till kungamakten, så det gör ju att kungamakten försvagas enormt mycket, och det är ju någonting man märker sen när Margareta kommer till Norge, för hon gifts ju med den norske kungen Håkan. Och där har de inga resurser överhuvudtaget, så hon sitter verkligen och ber Håkan om att han ska skicka mat till henne och till hennes tjänare så att de inte ska svälta där på Akershus fästning. Så att det var turbulent tid minst sagt, och sen var det dessutom blev det ju krig som följde av de här debaklet. Och man kunde inte upprätthålla lag och ordning helt enkelt, utan det blev inbördeskrig, och sen så blev det även krig mellan rikerna i Norden.
Rörigt som sagt, och inte minst politiskt. Den här Kalmarunionen föregicks ju av ständiga politiska strider, äktenskapsallianser inte minst, som du redogör för i boken. Man får också bilden av att 1300-talets nordiska politik, och säkert i andra delar av Europa också, handlar om en sorts maffiasystem mer än att kanske bygga stabila riken. Det handlar om att skapa så mycket makt och rikedom som möjligt för sin egen släkt. Mm. Var det liksom i den verkligheten som Margareta också verkade i?
Mm. Det är mycket det. Och om man ser på vad det är som driver hur man fattar de här besluten, vad det är som driver henne till att fatta sina beslut, då handlar det ju väldigt mycket om att försöka få in makten och konsolidera den, göra den så säker som möjligt i familjens hägn, så att ingen annan lyckas dra bort den från dem. Så att för att förstå varför det blir så komplicerade maktstrider, så är det ju att väldigt många av de här är släkt med varandra på olika sätt och tycker sig ha olika anspråk på olika landområden eller på olika kungariken genom sina släktskap då. Och det leder till att det blir de här blodiga konflikterna. Och de går ju inte att lösa på något sätt heller, för det finns ju flera parter då som har lika mycket rätt till dem. Så att då tycker båda parterna att ja, men det här är värt att föra krig för.
Mm. Och det verkar lite grann som en paradox då i sammanhanget, om det är så att man som Margareta då i första hand strider för sin släkt och sin familj och maktpositionen där. Hon själv kom ju från en situation där hennes mamma sattes i kloster när Margareta bara var några år gammal. Hennes pappa, Valdemar Atterdag, kan hon ju inte ha träffat särskilt mycket. Han verkar ha varit ute på resor på krigståg och annat. Hur kan man förstå hennes, man säger så, bild av vad en familj är?
Mm. Det är väldigt svårt att förstå. Hon blir bortgift redan när hon är 10 år gammal, så att hon måste ju helt ha blivit uppfostrad och införstådd med den rollen genom andra personer i sin närhet, genom hovpersonal och den typen av människor som var i närheten av henne. Och sen så kan hon bara på håll ha sett vad hennes far gör för någonting, vad Valdemar Atterdag gör. Men hon hade väldigt lite kontakt med både honom och, som du säger, med sin egen mamma, vilket ju är paradoxalt i det här sammanhanget. Och sina egna syskon förlorar hon tidigt. Hennes bror dör när Margareta bara är 10 år. Och systern blir bortgift med en mecklenburgsk hertig, så att de har ju ingen kontakt heller.
Det säger Erik Pettersson, aktuell med boken Drottning Margaretas dröm här i Vetenskapsradion. Historia i Sveriges Radio P1. Erik, berätta nu om den här drömmen då. Hur såg den ut för Margareta?
Ja, men att skapa någonting som var större än bara de här bräckliga staterna eller de här bräckliga rikerna, det blev ju hennes mål. Och det blev lite bara genom omständigheterna så. Hon var den enda av Valdemar Atterdags barn som överlevde honom. Så hon får ju plocka upp det här arvet. Och sen så dör hennes man, Håkan, som ju är kung över det norska riket. Och det gör att deras gemensamma barn, Olof, bara är 5 år gammal då. Han får ärva den norska tronen, men han är ju bara 5 år gammal, så han kan ju inte göra det, då får ju Margareta ta över den. Sen så ser man till att Olof ställer upp i det danska kungavalet, han vinner det danska kungavalet och det är Margaretas förtjänst. Hon ger jordar, kan vi se, genom breven till nyckelpersoner i det danska riket och till kyrkomän som stödjer Olof. Så plötsligt så står vi där i en situation när Margareta är förmyndare för Olof och har både det norska och det danska riket. Och i det läget så kommer ett antal stormän till henne och frågar: ja, men är det inte så att vi kan även få det svenska riket under ditt beskydd? Och precis i den vevan när stormännen har börjat ta kontakt med henne, då dör Olof. Men det hindrar inte stormännen från att fortsätta förhandlingarna med Margareta. Och Margareta möter alla de här stormännen på ett möte på Bohus fästning. Och de kommer överens om att hela det enorma arvet efter Bo Jonsson Grip, han som har ägt ungefär halva det svenska riket, hela den biten ska övergå till Margaretas beskydd om hon ger de här stormännen sitt beskydd mot den svenska kungen, kung Albrecht.
Mm.
Och därav skapas ju den här tanken att nu finns ju den svenska tronen här inom greppbart, inom håll.
Mm.
Och det här ses ju också som en krigsförklaring från kung Albrechts sida, att de här stormännen går över till Margaretas sida. Han rustar en armé, går mot Sverige med den för att utmana Margareta. Margareta utrustar en egen armé. De möts i ett fältslag och det är verkligen riddare som möts i det här fältslaget. Vi kan föreställa oss det här med ett antal 100 riddare som möts en vintrig februaridag 1389 äger det här fältslaget rum. Det ser från början nu som att kung Albrecht håller på att vinna det här, men mitt i ett avgörande skede så är det några stycken av de här riddarna som antagligen får kalla fötter och vänder och springer iväg från det här slagfältet. Och ungefär 60 riddare följer med dem då. De fegar ur helt enkelt. Mitt nära som viktigast. Och därmed så tappar Albrecht hela det här fältslaget. Och Margareta vinner. Hennes soldater lyckas ta kung Albrecht och hans son och även biskopen av Skara som är en kusin till kung Albrecht till fånga och för dem till Bohus fästning. Och sen så får de sitta i fångenskap. Kung Albrecht och hans son sitter i fångenskap hos Margareta sen.
Och då är i princip den svenska kronan också då i Margaretas händer kan man säga.
Ja, och då har hon ju ett gyllene läge till att få resten av de svenska stormännen över på sin sida eftersom kung Albrecht inte kan göra så mycket från sin. Han kan ju fortsätta lite lobbyverksamhet men det är ju väldigt begränsat vad han kan göra.
Det går ytterligare några år innan man träffas då i Kalmar. Den har ju gått till historien som Kalmarunionen, den här politiska statsbildningen. Kan du försöka måla upp bilden där? Det verkar vara väldigt symboltyngt. Man träffas ju då vid trefaldighetssöndagen där mitt i sommaren. Också trefaldighet förstås symbolik med de här tre nordiska rikerna som ska liksom bli ett nu då. Och sen är det en superfest med 67 namngivna stormän på plats och det är drygt 100 som dubbas till nya riddar och sådär. Vad är det som händer och vad kan Margareta ha känt och tänkt under de här dagarna?
Ja, man önskar ju att det hade funnits någon krönikör med på plats som hade skrivit om själva förhandlingarna. Nu finns det tyvärr ingen som har skrivit om hur det går till. Utan det som vi har är resultatet i form av ett kröningsbrev och av ett unionsbrev. Och unionsbrevet, också symboliskt, verkligen tyngd i, är daterat på Margareta-dagen också. Det kan man ju också ha med sig. Och det brukar ses som att kröningsbrevet är själva kungamaktens brev. Och unionsbrevet är Margaretas politiska testamente på ett sätt. För där i så skrivs hela unionens, hur den ska fungera fram. Att det ska vara en försvarsallians som vi pratade om förut. Att de här rikerna ska fortsätta ha sina egna lagar och regler och privilegier som de haft förut. Det ska inte ändras. Men om någon begår brott i det respektive land, då ska de inte kunna gå över till det andra landet. Alltså från Sverige till Norge till exempel. Och komma undan lagen på det sättet. Då ska de ses som brottslingar i alla fall. Och sen det viktigaste i det här är ju att man ska ha en kung i evärdlig tid om Gud så vill. Som det står i brevet då. Så att man ska samla det här kring kungamakten. Men däremot så ska själva rikerna finnas kvar och förvaltas genom respektive regering eller riksråd. Då.
Men det faktum att det är just två historiska dokument som produceras där i Kalmar, det verkar ju ha blivit problematiskt för drottning Margareta och för hennes efterföljare. Det här är en union som överlever henne förstås, men just det faktum hur man ska tolka då vad den här unionen var för någonting, vem som egentligen ska styras, hur den personen ska väljas eller då kanske ärva den här värdigheten, det har man bråkat om.
Ja, och det här kröningsbrevet, det är utskrivet på pergament och undersatt med sigill och är juridiskt bindande så som det borde vara. Däremot unionsbrevet, det är bara uppsatt som ett koncept, man kan se tydliga förändringar i det och det är bara skrivet på papper med tryckta sigill, de är tryckta i bläck på baksidan av det här. Och det är bara 17 sigill på det, det är 67 stycken på det här kröningsbrevet. Så det har gjort att många historiker har tolkade som att ja, men kröningsbrevet det var man överens om och hur kungamakten skulle funka. Däremot var man inte överens om hur unionen skulle funka. Och det är ju mycket möjligt att den tolkningen är någonting som gäller. Eller ett alternativ är ju att man tolkar det här som Margaretas sätt att styra på genom att inte fatta beslut, genom att inte skriva det här fullt ut juridiskt. På det sättet så kan hon ju själv ha fortfarande en förhandlingsmån.
Det blir lite töjmån i vad det här ska vara för någonting.
Ja men exakt. Och då blir ju alla de här stormännen mer beroende av hennes godtycke och att stötta henne för att få sina privilegier tillgodosedda. Så att man kan tolka det på olika sätt. Och jag tenderar nog till att tänka att det här passar väldigt bra in i mönstret av hur Margaretas resten av maktutövning ser ut. Det här med att hon skjuter på möten, att hon inte vill juridiskt binda sina ord vid bläcket på pappret, så som vi sa förut.
Samtidigt så tycks ju historiker i alla tider ha käbblat, inte minst om de kommer från Danmark respektive Sverige, jag vet inte, en del norrmän också kanske, om vad det här egentligen var som Margareta drömde med unionen. Är det liksom ett stor Danmark? För det fanns ju en tendens i den här Kalmarunionen att det var i huvudsak danska, kanske en viss mån tyska stormän som fick kontroll över stora delar av den här unionen som sattes på även då svenska borgar och fästen. Eller om det är en tanke på att nu ska vi föra ihop de här tre trätande rikena, Sverige, Norge, Danmark, och det ska vara en evig fred. Och i grund och botten svetsa ihop det här till ett rike som ska bestå i, vad vet jag, 1000 år.
Och den där bilden är ju jättesvår att komma åt i hur Margareta själv tyckte. För den är så förorenad, eller vad jag ska kalla det. Den är så distortad av vad historikerna har skrivit sen. Av den nationalistiska historieskrivningen. Och den börjar ju egentligen redan med att tidigare än Gustav Vasa, redan med Engelbrektsupproret, så börjar man ju på 1430-talet. Då börjar man ju nedvärdera unionen och man försöker få det till, som du säger, att det mesta danska fogdar runt om på de svenska slotten och så vidare. Och det där är ju, det har ju en tendens att bli så, men under Margaretas tid var det fortfarande inte så. Utan det är någonting som under Erik av Pommern då, hade blivit mer den tendensen. Att det var mer danska och till viss mån tyska ståthållare på slotten, eller fogdar på slotten. Så det här, det nationalistiska draget i det, det ska man nog ta med en väldigt stor nypa salt. För det var inte det som var sådde splittring i den samtiden. Utan det var snarare en fråga om var själva den politiska makten skulle ligga. Och det man var mest orolig för i svensk mening, det var ju att besluten hamnade väldigt långt ifrån den Stockholms adeln, eller vad ska jag säga det, från Mälardalen. Och man såg det som att man snarare kanske gynnade danska intressen eller området kring Köpenhamn, Roskilde, Lund och så vidare. Så att den spänningen fanns ju.
15 år är det väl som hon fick stå i spetsen för den här unionen då, när hennes adoptivson Erik av Pommern också sen så småningom ska regera. Den skulle existera ytterligare drygt 100 år tills Gustav Vasa valdes till kung i Sverige för 500 år sedan, som jag pratat mycket om i våras till exempel i programmet. Men vad kan hon ha känt då där sommaren 1397? Hade drömmen gått i uppfyllelse för henne?
Ja, men på något sätt så fullbordar ju hon det här projektet, för hennes far, Valdemar Atterdag, hade ju börjat med ingenting, det danska riket hade gått under, och nu hade hela Norden under henne förenats till ett enda enormt rike, det största i Europa till ytan. Och så att på ett sätt så fullbordades ju hennes egen dröm där, men sen kan vi se också att genom hela hennes tid, alla hennes 15 år som makthavare över unionen, så fortsätter hon att utvidga unionen. Hon nöjer sig inte heller, utan hon erövrar Gotland, ser till att erövra Visby, erövrar Schleswig, hela det området, och sen till slut så avlider hon precis bara några dagar efter att hon har fått staden Flensburgs hyllning. Så de har också gått in i unionen precis bara några dagar innan hon till slut går i tiden.
Och drömmen kanske lever vidare då. Jag tänker att det här med ett nordiskt samarbete, du nämnde precis i början, flygvapensamarbete till exempel. Hur ska vi se på arvet från Kalmarunionen i vår egen tid? Tid efter annan så pratas det om nordiska förbund, skandinavismen på 1800-talet, det faktum att det finns ett nordiskt råd, passfrihet mellan våra länder. Men det är ingen annan än drottning Margareta som lyckades med det här.
Nej, och det är ju någonting som vi kan vara stolta över, att vi en gång har suttit ihop, och just den här federationstanken, det var väl också någonting som Margareta hade med sig där, att de länderna, rikerna, skulle inte upphöra, men de kan förenas i så mycket, och det är ju någonting vi kan bära med oss inför framtiden, och som vi ju redan nu ser exempel på att vi, ja, det fortfarande bär frukt. Så att det finns säkert mycket vi kan fortsätta samarbeta med. Och vi har ju verkligen en delad historia. Så att det är ju någonting också som vi kan vara stolta över och lyfta fram.
Kanske samtidigt som det finns smolk i bägaren, tänker jag. Engelbrektsupproret och så småningom Gustav Vasa. Åtminstone för svensk vidkommande så verkar ju den här unionen inte varit superpopulär hos alla. Kanske att Margaretas dröm blev en mardröm för många svenskar inte minst, och att det har lagt krokben framtida drömmar om en nordisk union.
Ja, och där har ju Gustav Vasas historieskrivning framförallt fått dominera, att, och hans överdrifter av hur illa det var. Och det är ju danska soldater som följer honom i Dalarna och så vidare, och det finns ju väldigt lite som tyder på att det var så. Men det är ju någonting som man också måste se igenom för att se hur historien var, och det är någonting som jag skriver om i boken också, att historia är ju inte bara historien där borta på något sätt, utan den är också vad vi väljer att titta på och vad vi väljer att lyfta fram och vad vi orkar att diskutera. Så att, och jag tror det finns väldigt mycket aspekter i historien som är värda att lyfta fram också, så att de inte hamnar i den här, ja men det här är historiens mörka hörn eller skuggsida, utan det finns ljus och det finns goda idéer därmed som är värda att lyfta fram inför framtiden.
Och boken som nu alltså är pinfärsk heter Drottning Margaretas dröm. Författaren heter Erik Pettersson. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack så mycket.
Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 lyssnar du på, där vi nu ska uppmärksamma ett av 1900-talets mest omtalade politiska mord. Det har gått 75 år sedan greve Folke Bernadotte sköts mitt i Jerusalem av medlemmar ur den sionistiska Sternligan, mitt i sitt arbete att för FNs räkning mäkla fred mellan israeler och araber. Ett mord som aldrig uppklarades och där de skyldiga aldrig ställdes inför rätta. Vår reporter Urban Birstadius berättar om mordet på Folke Bernadotte, mannen som gått till historien som den som ledde de vita bussarnas räddningsaktion av koncentrationslägerfångar i Nazi-Tyskland.
Ångfärjan Malmö har kommit till Malmö med 700 passagerare ungefär, polskor och norrmän. Och nu går polskorna över en landgång och norrmännen över en annan till var sitt tåg, som vi kan se vid färgläget.
Under andra världskrigets slutskede så evakuerade Röda Korset tusentals lägerfångar med hjälp av de berömda vita bussarna för vidare transport med båt över till Sverige. Radion fanns på plats på kajen och tog emot norrmän som tillbringat flera år i de tyska koncentrationslägren.
Ja, välkommen till Sverige.
Många tack. Tusen tack. Ja, jag är mycket glad för att jag har kommit till Sverige. Jag har varit så länge nere i Tyskland nu att jag får inte samla tankarna och säga allt vad jag ville ha sagt. Jag är mycket...
Hur länge har ni varit där?
Jag har varit 3,5 år i Tyskland.
Ja, det var en lång tid. Ja. Visste ni om att Röda Korset skulle komma hem till er?
Nej, jag hade inte anelse om det, för de svenska bilarna kom och vi fick olja om att packa sakerna och resa med.
När Palestina några år efter kriget delades i en judisk och en arabisk stat efter en plan från FN, så invaderades genast den nya staten Israel av sina grannländer som motsatte sig uppdelningen. Greve Folke Bernadotte, som hade varit ansvarig för räddningsaktionerna med de vita bussarna, fick i uppdrag av FN att medla i konflikten. Till en början så gick det bra och en månadslång vapenvila utlystes. Men när Folke Bernadotte föreslog att Palestina skulle bli en union mellan araber och judar, så startade stridigheterna igen. Folke Bernadotte föreslog då att FN skulle ta i med hårdhandskarna.
Om jag tänker på den nuvarande konflikten i Palestina, den aktuella konflikten i Palestina, så har jag idag på förmiddagen under säkerhetsrådets sammanträde framhållit mycket, mycket skarpt och tydligt att nu gäller det för säkerhetsrådet att inte längre komma med vaga förslag eller förslag, utan de ska beordra, har jag föreslagit, beordra en eldupphör i Palestina, under vilken tid jag skulle ha möjlighet då att få starta på nytt mina förhandlingar med de båda parterna.
När Folke Bernadotte i mitten av augusti samma år besökte Stockholm, så framkom det att han hotats av den så kallade Sternligan i Israel. Ett så här i efterhand illavarslande förebud av vad som komma skulle. Det här blev sista gången som Folke Bernadotte satte fötterna på svensk mark.
United Nations, Förenade Nationerna, står det på det vita flygplan som landade på Bromma klockan 23.02. Det har bara en annan prydnad på sidan, och det är ett jättelikt rött kors. Och i ljusskenet från filmkamerorna och från fotografernas blixtar kliver en leende brunbränd greve Folke Bernadotte i grå sommarkostym och blå slips och vit skjorta. Och han hälsar först på sin maka som kom igår. Och så blir han hyllad. Det lite tafatta levet kom ifrån en patrull mälarscouter som i sista stund har hunnit ner för att hälsa greven när han kommer ifrån Genève för att imorgon vara med i den internationella Röda korskonferensen. Det påstås, greve Bernadotte, att det var en liten judisk protestaktion häromdagen i Palestina där man på plakat meddelade er att Stockholm var ert hem och att ni skulle hålla till där, att Jerusalem var judarnas och att ni skulle låta dem behålla det för deras räkning. Det är väl inte anledningen till att ni har kommit hem?
Nej, det är det verkligen inte. Det var i dagen före förrgår när jag besökte Jerusalem och hade just en presskonferens där. Så var det representanter från den så kallade Sternligan som hade roat sig med det här upptåget. Men jag måste säga att det är nog ett undantag från regeln. Därför som regel har jag måste säga att jag har mottagits med den största förståelse och välvilja. Jag har ju haft många konferenser både med araberna och judarna. Och jag kan inte säga att någon av dessa konferenser har varit en angenäm för mig.
Folke Bernadotte fortsatte sitt arbete med ett förslag till en ny fredsplan, men han hann aldrig avsluta den. Den 17 september 1948 var han på plats i Jerusalem för överläggningar. Solen sken från en molnfri himmel, men det var ändå friskt i luften, berättade senare generalmajor Åge Lundström, som var stabschef för Bernadottes delegation. Strax före klockan 17 så startade Bernadottes bilkonvoj med tre bilar från en demilitariserad neutral zon och körde snabbt mot en israelisk vägspärr. Bilarna var tydligt utmärkta med såväl FN-flaggor som vita flaggor. Och här, berättar Åge Lundström, visade sig det första tecknet på att något var i görningen.
Vägbommen där var uppfälld, men då posten såg oss komma fällde han halvvägs ned bommen. Drog så helt upp den för att därefter slutligen fälla den helt. Vi måste därför stanna. Kapten Hillman ropade något till posten på hebreiska, varefter denna helt drog upp bommen och vi kunde passera. Detta mystiska manipulerande med vägbommen misstänktes efter mordet ha varit en signal till mördarna.
Några minuter senare så blockerades plötsligt bilarna av en jeep som backades ut på vägen. Bernadottes konvoj stannade och ur jeepen klev tre män med automatvapen. Två av männen gick fram till den första bilen i konvojen, medan den tredje mannen gick fram till den tredje bilen, den bil där Folke Bernadotte och Åge Lundström satt.
Det var en sletrakad, mycket mörklagd man som verkade hårt tränad. Vi trodde att det var fråga om en av de ofta förekommande kontrollerna och gjorde oss beredda att ta fram våra pass. Kapten Hillman hade ropat några ord på hebreiska till männen på högra sidan. Eller vad han uppgav uppmanade han dem att låta oss passera. Plötsligt öppnade emellertid männen eld. De båda männen till höger sköt mot ringarna på den främsta bilen i avsikt att hindra ett förföljande. Mannen bredvid mig stack in sitt vapen genom fönstret och avlossade en serie skott mot Folke och överste Serå på endast några meters avstånd.
De två gärningsmännen vid konvojens första bil flydde därefter i jeepen. Men den tredje förövaren, som öppnat eld in i Bernadottes bil, han är inte med och flydde därför till fots, samtidigt som han tappade en del av sitt vapen.
Det hela utspelade sig på några sekunder. Överste Serå sjönk ned i setet bakom mig svårt blödande och jag såg genast att han var dödligt sårad. Folke satt starkt framåtlutad. Jag trodde först att han sökte skydd på detta sätt och frågade honom om han var skadad. Jag tyckte han mumlade något. Ögonblicket efteråt retade han emellertid upp överlivet och sjönk så medvetslös tillbaka i sätet. Nu kom passagerarna från de andra bilarna springande för att höra vad som hänt. Någon ropade, kör fort härifrån. Jag uppmanade kapten Hillman att följa med i vår bil för att visa vägen till närmaste sjukhus. Klockan var nu ungefär 5 på eftermiddagen.
Folke Bernadotte förklarades död på sjukhuset, skjuten i hjärtat med flera skott. Men på grund av de dåliga telegrafförbindelserna från Palestina så var det inte helt lätt att meddela hem till Sverige vad det var som hade hänt.
Genom det amerikanska konsulatets radiostation nåddes emellertid förbindelse med en svensk radioamatör, Per Ståhl, Helene Lund, som mottog det första meddelandet till Sverige om Folke Bernadottes död. Det första kortfattade telegrammet kompletterades senare med ett mera utförligt, och på natten lyckades major Dier genom nyssnämnda radiostation nå förbindelse med en annan svensk radioamatör, Lars Rudberg Årsta, och genom honom med Estelle Bernadotte.
Det skulle senare visa sig att generalmajor Åge Lundström själv varit en hårsmån från döden.
Endast ett misstag beging om mördarna. De kulor som dödade överste Serå var inte avsedda för honom utan för mig. Tre dagar efter mordet beklagade mördaren i ett brev som stuckits in under dörren till en fransk pressbyrå i Tel Aviv att överste Serå dödats på grund av ett fatalt misstag, som han uttryckte sig. De hade trott att mannen som satt närmast Folke Bernadotte var hans stabschef, general Lundström.
Mordet fördömdes dagen därpå av FNs säkerhetsråd, och Folke Bernadotte jordfästes den 26 september 1948 i Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Den mordutredning som sedan följde i Israel fick kraftig kritik från svenskt håll. Den svenska riksåklagaren Mats Höjman fick i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild utredning, och han skrädde inte orden.
Vårt utlåtande innehåller nu en detaljgranskning av den israeliska polisutredningen. En stor mängd brister och försummelser har därvid konstaterats. Bara de viktigaste kan här nämnas.
Bland annat så pekade Mats Höjman på att brottsplatsen inte hade spärrats av och inte undersöktes förrän över ett dygn efter mordet, och att kulor och hylsor därför hade försvunnit. Att Bernadottes bil inte undersöktes förrän den hade blivit reparerad. Att gärningsmännens jeep aldrig återfanns, att tips inte följdes upp och att vittneskonfrontationer inte utfördes.
I själva verket är bristerna av den grava karaktär att tvivel måste uppstå huruvida de israeliska myndigheterna eftersträvat att föra utredningen till ett positivt resultat.
Det stod snart klart att det med största sannolikhet var Sternligan som låg bakom mordet på Folke Bernadotte. Men trots det så blev aldrig någon dömd för mordet. Sternligan, det var en paramilitär grupp som hade bildats 8 år tidigare och som bland annat låg bakom mordet 1944 på britternas representant i Mellanöstern, Lord Moyne. Och ledaren för Sternligan, Yitzhak Shamir, blev senare premiärminister i Israel. Hur konflikten mellan Israel och Palestina skulle ha utvecklats om mordet på Folke Bernadotte aldrig skett, det går naturligtvis inte att sia om. Men generalmajor Åge Lundström var 10 år efter mordet pessimistisk inför framtiden.
Var mördarnas avsikt att genom mordet på medlaren förhindra en fredlig uppgörelse, så måste man säga att de vann sitt mål. Det vill synas som om förhoppningarna att få till stånd en fredlig lösning av Palestina-problemet begravdes med Folke Bernadotte.
Sist generalmajor Åge Lundström intervjuad i Sveriges Radio 1958. Och det var Urban Bjerstadius som berättade om mordet på Folke Bernadotte. Vi har ju pratat mycket om kungligheter i dagens Vetenskapsradion historia, inte minst om drottningar, och veckans lyssnarfråga handlar också om det här ämnet. Det är lyssnaren Jesper Vion som undrar hur mycket makt drottningarna haft under olika epoker i svensk historia. Till exempel, skriver Jesper, hör man att någon som drottning Filippa, Erik av Pommers hustru, var djupt involverad i politiken, medan drottningar under 1800-talet verkar vara påfallande osynliga. Och historieprofessor Dick Harrison vid Lunds universitet vet svaret.
Det här är en jättespännande fråga och en som jag faktiskt har forskat rejält i själv utan att någon vet det. Jag gav på 90-talet ut en stor tjock bok som heter The Age of Abbesses and Queens, Gender and Political Culture in Early Medieval Europe, som ingen läser. Men alltså det vittnar om hur pass okänt ämnet är, trots att det finns jättemycket källmaterial. Det är nämligen så, helt precis som frågeställarna säger, drottning Filippa, tidigt 1400-tal. Bortglömd idag, men var i princip kung av Sverige i allt utom till namnet. Alltså basade för riksrådet, hade han om skatter, hade han om diplomati. Kungen var nästan alltid utomlands och kunde inte göra det. Och hon är allt annat än unik. De här medeltida drottningarna som utövar makt, de finns i hela Europa. De är väldigt väl dokumenterade. Och de fortsätter att vara det på 1500-talet. Om du studerar Gustav Vasa så är Sverige ett familjeföretag där Gustav är vd och Margareta, hans andra fru, vice vd. Under Dackefejden får hon verkligen jobba. Ta hand om spioneriverksamheten i Sörmland för att inte upproret ska sprida sig. Få slottsloven och alltså militärmakt. Så ser det ut i hela Europa fram till 1600-talet. Tittar du på det Habsburgska imperiet så ja, det ser, tjejerna måste vara med och hjälpa till. Sitta som härskar i Nederländerna eller någon annanstans, Tyrolen. Men på 1600-talet går ridån ned för den typen av kvinnomakt. Och det är en stor, viktig förändring i vår politiska kultur. Och vi tror oss veta varför detta skedde. Att kvinnan hjälpte till, att drottningarna var starka och mäktiga och förväntades vara det och pluggade till att vara det, som i Filippas fall på Kalmar slott, berodde på att det var inte stater, det var riken. Och de styrs mer som moderna företag än de styrs som moderna stater. Det är dynastin som har riket. Den kämpar för sig själv, där man mycket väl kan ha flera riken samtidigt. Man strävar efter att stärka familjens makt och då måste drottningen hjälpa till och hon vill göra det. Därför har vi många mäktiga kvinnor. På 1600-talet får vi tidig moderna stater, embryot till nationalstaterna. Då får vi huvudstäder, ämbetsverk, kollegier, byråkratier. Vi får en helt annan professionalitet i styrandet av rikena, bättre skatteväsen, riksdagar, riddarhus och så vidare. Och då tar grabbarna över. Det är väldigt tydligt när det gäller vad som händer när Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen. Hans änka tror att nu ska hon få bestämma som tidigare drottningar, som föregående änkedrottningen, Kristina Holstein-Gottorp. Men Maria Eleonora Brandenburg blir närmast idiotförklarad, undanskymd, får inte mycket att säga till om. För då sitter Oxenstierna och grabbarna och bestämmer via sina riksråd och kollegier och ämbetsverk. Alltså vi har byråkratiserat in ett patriarkat som vi inte hade haft tidigare. Och då åker drottningmakten ut. Och det här sker i hela Europa på 1600-1700-talet, där drottningen får en helt ny funktion som inte förknippas med att hon ska utöva makt, utan hon ska vara någon sorts first lady. Hon kan bygga sjukhem och ha filantropisk verksamhet och ha tjusiga klänningar och paradera som nationell modesgestalt. Det är fine, det är helt okej. Men hon har ingenting att säga till om i makten längre. Och det här finns ju gott om drottningar som definitivt inte gillar, som mycket väl vill bestämma. Lovisa Ulrika på 1700-talet är en drottning som definitivt är väl vara med och bestämma, men som inte får till sin egen förtrytelse. Men när vi kommer in på 1800-talet, ja då har drottningarna funnit sig i situationen, anpassat sig till den och blivit sådana här nationella mödrar som filantroper och grundar sjukhem och finns där som någon sorts kvinnlig symbol. Verkstad närmast vid kungamaktens sida. Man skulle kunna dra det ännu längre och säga att på 1900-talet hoppar kungarna också över i den kategorin, att man feminiserar kungamakten, så att kungarna får ungefär samma typ av funktion och roller de också. Alltså flyttar över i det här formellt maktlösa men symboliskt viktiga stadiet som ligger parallellt med den egentliga politiken.
Men ett, som du säger då, byråkratiserat patriarkat helt enkelt från och med 1600-talet. Ja. Det låter säkert hemskt i många öron.
Ja, men sett ur drottningarnas perspektiv så var det det. Alltså kolla in Maria Eleonora, Gustav II Adolfs fru. Hon blev inte väl behandlad och man försökte framställa henne som en toka. Trots att allt hon egentligen försökte göra var att utöva den drottningmakt, enkedrottningmakt, som alla andra enkedrottningar sin urminnes tid hade utövat. Men då väldigt abrupt blev det stopp. Eftersom man hade skapat ett helt nytt mansvälde när man bygger upp de här institutionerna.
Och det här var ju bevisligen traumatiskt för de som levde i precis ja. Det här skiftet då, Gustav II Adolfs enkedrottning till exempel och många med henne. Mm,
ja visst. Och det diskuteras också i skrifter då, till exempel drottning Kristina som då får regera. När hon sen hoppar av och sitter och skriver sin självbiografi på franska som tyvärr aldrig blir färdig, så skriver hon att ja, det är bara bra att vi inte får vara med och bestämma. Vi kvinnor är skitdåliga på att regera. Jag är själv ett lysande exempel på hur dåliga vi kan vara. Så att man drar upp där och är medveten om problemet. Och där vissa kvinnor tycker att ja, klart vi inte ska bestämma, vi är ju dumma. Och andra tycker tvärtom att ja, men vi har ju erfarenheten. Så det här var något som diskuterades då, men som vi har glömt bort efteråt, för vi tar för givet att drottningarna hade ingen makt.
historia@sverigesradio.se är adressen som du kan skicka din historiefråga till. Dit kan du också mejla med tips eller kommentarer om programmet. Gör gärna det så hörs vi om en vecka. Jag heter Tobias Svanevid.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.